Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hej och hjärtligt välkomna till Hjärnskrynklarna 2018 episod 4. Ett avsnitt som kommer att handla om helhetsperspektivet. Hur kan man arbeta med helheten för att bli en bättre golfspelare? Och jag gissar, Mikael och Fredrik, att det här är ett resonemang som vi kommer kunna överföra på andra idrotter också, eller hur?
Absolut. Absolut. Alltså, vi är alla människor och har helheter, eller på att säga.
Ja, och ett stort område som vi tar tag i och liksom försöker kanske komma åt, men hur... Det är ju spännande hur man definierar helheten.
Ja. Ja, men också det är så lätt att man tänker, ja, men nu ska jag spela golf, nu fokuserar jag på golfen. Men det hör ju verkligen ihop med vad man gör övriga tiden och vem man är. Och så.
Och till hjälp så har vi en gäst, Fredrik Lundgren.
Hej, tack för att jag får komma hit.
Välkommen, du är golfpro och golfcoach.
Stämmer. Jag har jobbat sista 20 åren med att coacha spelare på Kungliga Drottningholms golfklubb. Har en tidigare karriär som professionell golfspelare i 10 år och landslagsspelare med ett EM-silver och ett EM-guld. Så att jag har gått den långa vägen och är nu verksam som tränare, stämmer.
Det känns ju alltid bra att ha en guldmedaljör i studion när vi spelar in.
Vad bra, det är många år sedan. Jag tar den.
Vi och Fredrik har inte haft någon guld.
Våra guldstjärnor räknas inte som jag på kontoret.
Nej. Nej.
Men du, jag tänker direkt när man är golfspelare, som du har varit då, 10 år.
Typ professionell golfspelare 10 år, ja, det är riktigt.
Är man inte ganska ensam då?
Jo, det är ensamt och jag tror att det är det som har skolat mig väldigt mycket, att golfen är ett ensamt spel. Du är ute där själv, du har en förhoppning att lyckas med varje slag. Och du gör sällan det, så att du blir väldigt skicklig på att börja om hela tiden. Planen är att träffa fairway på första utslaget. Du är nervös, du försöker klara av det. Du missar, slår ut den i ruffen och du får börja om därifrån. Så att det är ett oerhört fostrande spel. Och de spelarna jag jobbar nu med som är med på professionell nivå, de är där ute varje vecka. De har en 260 resdagar varje år och försöker prestera på topp varje dag. Och då kommer vi in på den här helhetsdiskussionen. Mm. Då vill det till att man har sina pusselbitar på plats och inte bara tekniken på plats. Så att det är fostrande, oerhört fostrande och ensamt.
Och jag tror också kopplat till det ensamt. För golf, man spelar ju ofta själv, man kan spela i lag också. Men att det är så viktigt just för att det är så ensamt, alltså dels idrotten i sig, men också att man reser mycket och det blir ensamt. Att man verkligen försöker hjälpa varandra så mycket som möjligt. Mm. För det är lätt också på hemmaplan. Och även när man är ute att man, ja, men man är konkurrenter och man konkurrerar med varandra. Men jag tror man bara har nytta av att hjälpa varandra också. Och att man skapar så mycket gemensamhet och teamkänsla så mycket som möjligt runt omkring.
Absolut, absolut. Men det är ensamt. Det är oerhört ensamt. Och ska man resa så många veckor och dagar på ett år, så är det också så att då vill det till att man trivs med dem man tränar, umgås med. Och det är en otroligt stor egotripp att vara en professionell idrottsman. Alla har vassa armbågar, alla vill ta sig fram, alla vill prestera på topp. Och det är inte säkert att alla trivs lika bra som vi trivs i den här studion tillsammans. Nej. Så det är annorlunda.
Sen är det väl också så mycket att alltså, ju bättre man blir, desto mer... När det går bra så vill alla vara med en och utnyttja en och nyttja en. Men när det går dåligt så undrar man var alla tog vägen också. Var den grejen också, tror jag.
Absolut, och så är det ju. Du har 156 startande varje vecka ute på USA-touren, Europa-touren som ett exempel. Och då kan det vara så att det är tyvärr bara 40, kanske 20, 30 som är nöjda. För de tycker att det är värdelöst att komma topp 30. De vill vara topp 10. De vill vinna golftävlingarna. Så det finns ganska många som är besvikna varje vecka. Och kommer vi då till den här mentala delen, så kan det faktiskt vara så att om Micke, du har haft lite motgång och jag har haft lite motgång, då sätter du och jag oss vid ett bord och tycker lite synd om oss själva. Medan Fredrik har presterat bra, så han sätter sig vid ett annat bord. Så det är faktiskt så där ute att när man ser de här signalerna, så när man har haft lite motgång, så kanske det kan vara smart att lära sig att, men jag sätter mig med de här grabbarna som har presterat bra. Därför att de har lite bättre energi, de har bättre diskussioner vid lunchen än de som har misslyckats. Så att såna här små enkla grejer kan man ju jobba med dagligen i vardagen, och det tvingas man göra som golfspelare i den tuffa miljön man är.
Mm. Jag tänker, för jag får tänka men om det hamnar lite snabbt, men det var ju nu med restaurang Francén som nu fick tre stjärnor i Michelin-guiden. Såg i veckan dokumentären, det var för ett tag sedan, med Francén Lindeberg, när de där de gick isär, alltså när de inte kunde jobba ihop liksom. Och det var ju mycket på grund av Francén hade det här drivet mot tre Michelin-stjärnor liksom. Och det här att varje år att han liksom typ, han sitter på riktigt i så här 5 timmar och uppdaterar liksom hemsidan för att se när uppdaterar de, när kommer, fick vi två, har vi tappat en stjärna, hela det där. Och det blir så tydligt i den dokumentären som vad det kostar, att det kostar liksom hans vänskap och hans partnerskap med den här Lindeberg, just för att drivet där och hur han drillar personalen. Och jag kommer inte så mycket in på liksom hur med familj, som jag kan ju bara tänka mig de resedagar han har och det han gör, att så här, men lite som du är inne på, vad man, alltså det här att vilja bli bäst, det där drivet att vad det kostar, eller liksom vad det innebär att också lägga ner den tiden.
Men också den dokumentären också, så Lindeberg var ju minst lika driven innan och fortfarande jättedriven, men när det blev en liten spricka där så märkte man hur mycket den gnagde, just att Franséns jättedriv och Lindbergs kanske inte lika stora driv, och så blev det hur det skapade att de gled längre ifrån varandra, och liksom irritationen på att det inte fanns samma driv och besvikelsen på varandra och hit, alltså det var...
Ja, och det vi pratade om så här med alltså teamet, alltså om du inom golfen eller vilken idrott du helst, alltså om du åker runt med folk som du inte riktigt lirar med, eller liksom som, ja, men som i det här var ju, alltså det gjorde ju ont att se liksom. De står i samma kök och kollar, de kan inte ens kolla på varandra liksom, eller prata med varandra. Alltså snacka om att så här, du ska före ett varmrätt, jag är efterrätt, men vi kommunicerar inte. Alltså man bara, det är så här,
ja, den blir stökig.
Ja,
den
det kan stökig. Bli lite stökigt. Ja.
Men alltså, teamet är ju jätteviktigt. Mm. Alltså där är vi, om vi då ska knyta ihop det här till golfen igen då, så är det ju många runt omkring. Du har en caddy som finns där med dig hela tiden. Du har ofta en mental coach, och sen har en teknikcoach, så att det är ganska många som är involverade för att försöka stötta den här spelaren. Och den är ju viktig att ha med sig, tycker jag. Vänder man på det här och tittar på det som skulle kunna vara positivt att lära av idrotten, så är ju det att det finns så många människor runt omkring som kan stötta. Och så kanske det inte ser ut i näringslivet alla gånger. Så att där finns det ju en fördel att man har verkligen uppbackning från sitt team.
Men där är det svårt också om man tar de som verkligen ligger i toppen och de som kämpar bland den gråa massan där, om man säger, just med hur, men de som verkligen är i toppen, hur utpräglat och hur deras team ser ut, och när man ligger lite längre ner, att just att man vet inte vem man har som caddy den veckan.
Exakt.
Och man kanske inte har så bra kontakt med tekniktränaren. Eller,
exakt.
Det blir stora kontraster där också. Absolut. Och kunna hantera det, och kanske inte ha den tränare man skulle vilja ha, eller de. Det kan nog finnas en frustration där också, jämförelse. Och,
så är det.
Och inte ha råd att vara ute och att man måste åka hem. Och.
Så är det. Och det du säger, Fredrik, är ju också att bli en toppspelare, marginalen är så otroligt små. Så det finns ju otroligt begåvade, duktiga spelare som är kanske rankade topp 100 i Europa eller topp 80 i Europa. Och att bli en topp 20-spelare i Europa är jättesmå marginaler. Det är ofta några resultat och ett kvitto på att jag faktiskt är riktigt, riktigt bra, som gör att mitt självförtroende skjuter i höjden och att jag sen fortsätter att prestera på den nivån.
Och att man kan bara plötsligt slappna av lite.
Exakt.
Inte den här ständiga hetsen att man måste klara katten.
Exakt. Mm. Exakt.
Finns det någon liksom idé om, men nu jobbar ju med ganska mycket olika idrotter, och det är ju en ganska skillnad på vilken idrott du har. Alltså där vissa idrotter kan vara på ganska hög nivå, men de har kanske en fystränare, men annars är det de som fixar allt, sponsoravtal, och de fixar resor och bokar resorna och alltså allt det där. Och där undrar jag, när man har det teamet, jag tänker Fredrik, om du har en erfarenhet, att man liksom lägger för mycket ansvar för teamet än på sig själv, alltså förstår du hur jag tänker, att man att om man vet att man kan få hjälp med allt det, har du sett någon liksom att tendens att man liksom inte tar det där egna ansvaret över de här bitarna, utan att man förväntar sig någonstans få mer hjälp än vad man kanske kan få, alltså om man då tänker det här mentala som någonstans, det att lägga, ibland så kanske det bästa är att på något sätt ta ansvaret själv för, även fast det känns jobbigt, men att man kanske, det är också, det är ganska lätt när möjligheten finns att faktiskt lägga det hos någon annan.
Skjuta det på någon annan. Ja. Jag tror att jag försöker vara en ledare, en coach som lever som jag lär. Mm. Jag är nog rätt engagerad i mina adepter, både extremt känslomässigt skulle jag säga. Mm. Så att här handlar det för mig att ha tentaklarna ute. Jag kanske inte passar med alla spelare. Jag har valt att vara en person och den jag är. Och då, för att svara på din fråga, så tror jag att de är så skolade när de har kommit så långt. De är så sorterade i vad de måste göra. Mm. Så att det är nog omedvetet då att de skjuter över problemet på någon annan. Mm. Men vi var inne på det här när vi träffades idag. Att det är de här killarna och tjejerna är så duktiga på. Jag har jobbat med Camilla Lennart, Pontus Widegren och Kristoffer Broberg som är på Europatoren. Och en duktig kille som heter Oskar Zettervall som spelar mycket i Asien. Så jag har haft 4 spelare. Och det är ungefär vad man kan handskas med, känner jag, om man ska komma till ett bra, sunt engagemang. Men det de är duktiga på, det är att veta vad de behöver göra. Ganska begåvad i att förstå vilken del vi måste jobba med. Där har jag valt att inte bara bli tekniktränare, utan jag tror inte att det bara är tekniken. Mm. Eftersom jag har en praktisk erfarenhet och en egen tävlingskarriär, så jag har stått där själv och känt hur det känns med ett ok över axlarna, som du är inne på Fredrik, att jag måste sätta den här putten för att få spela lördag söndag, det måste in pengar och jag vill ta nästa steg. Så att de är ganska duktiga ofta, spelarna, på att veta vilken del måste jag jobba på. Sen är det ganska ofta som man hamnar i diskussioner. Och där har jag valt att vara engagerad i deras livspussel. Hur ser det ut? Hur är relationen hemma med flickvän och med att vara borta 5 veckor i rad? Sista 2 veckorna kanske blir tuffa för jag längtar hem. Familjen kanske vill se mig. Då kommer vi in på den här mentala delen. Så jag har alltid försökt ha en bra, sund dialog och använt mitt liv, min kunskap, mitt sunda bondförnuft till att försöka coacha mina spelare på ett bra sätt.
Och vilka delar ser du i helheten, alltså om man tänker det här, alltså vad, som en golfare, vilka delar är det liksom som finns, som du ser det?
Ja, men jag tycker någonstans att vi pratar inom idrotten, oavsett om det är golf eller andra idrotter, vi pratar om att vi måste sova, vi måste äta, vi måste fysträna, vi kommer till rörlighet, vi kommer till styrka, vi kommer till kondition. Vi kan måla upp en pusselbit för fysdelen, vi kan måla upp mentala. Det mentala blir stort, vad har jag för attityd, vad har jag för inställning, vad har jag för kroppsspråk när jag går till min träning. Vi har familj, vi har vänner, vi har saker som är viktiga runt omkring oss, och sen kan vi göra pusslet hur stort vi vill egentligen. Och här tycker jag att det är viktigt att vi liksom förstår att det vi kan lära från idrottsmän och idrottskvinnor, det är hur begåvade de är på att vakna upp varje morgon med passion att vilja utvecklas. Jag har försökt alltid vara en ledare som lever som jag lär. Och jag tror att det jag är mest stolt över är att jag försöker leva så varje dag. Trots att jag har en karriär inom golfen 35 år, så brinner jag så sjukt mycket fortfarande för att utveckla spelare.
Vad är det som gör att golf är din passion?
Jag kan det bra. Jag tror att jag älskar all idrott. Micke och jag träffades här och snackade fotbollen och Gävle IF som du är engagerad i. Så att jag älskar all idrott. Jag valde mellan tennis och golf när jag var liten. Sen blev det golf. Och golfen är så fruktansvärt svår. Det är så en otrolig mental belastning. Du kan träna hela livet. Du kan träna hur många timmar som helst varje dag. För du kommer inte bli fysiskt trött, John. Du blir mentalt trött. Det är sjukt jobbigt att vara koncentrerad 8 timmar varje dag och försöka bli bättre. Och du lägger dig varje kväll och vet att jag kommer aldrig bli fullärd. Så att golfen har nog, och det mentala, jag är ruskigt nyfiken på vad är det som får oss att prestera. Vad är det som gör att vissa spelare når långt och andra inte når riktigt lika långt. Och de är sjukt bra tekniskt båda två. Så att de små marginalerna intresserar mig.
Jag hade kanske kunnat haft en lysande golfkarriär. Jag frågade mamma när jag var 14. Någon gång där i början på 80-talet. Så här, får jag börja med golf? Ja, absolut, om du betalar själv. Så att jag tog en lektion hos en golfkille på Skålhamra. Det blev en lektion, för sen hade inte jag mer pengar. Så att där stöp ju den karriären. Och sen så i somras så har min ena grabb, han har börjat lira golf och tycker det är jättekul. Så har vi en golfbana nära sommarstugan. Så då gick vi dit en kväll och så slog jag bollar. Och så pang, och så får man till ett sånt där fantastiskt slag. Och det är ju en sån harmoni. Det är precis som när man fiskar och man fångar en abborre. Det rycker, det är en magisk känsla. Harmoni. Sen så när man ska försöka göra om det där.
Inte lika mycket harmoni.
Nej, då kommer man inte. Och så blir man frustrerad. Och då tänker jag så här, vad är det liksom den här, om vi skulle försöka skissa en bild på den här perfekta känslan hos en golfspelare när allting funkar, vad är det?
På hög nivå, om vi tar det på hög nivå, på en professionell nivå, så tror jag att den här kontrollen, att känna att jag är i harmoni, jag har pusslet i ordning, så att du är så trygg när du går fram till bollen, du visualiserar slaget, ser vad du vill göra, och sen så när du går fram så kan du få fram ett leende och känna att jag kommer att klara av att göra det också. Så att det är en helhet att vara så otroligt mycket i harmoni så att man kan prestera på topp. Det jag tänker väldigt mycket också, det är att det vi kan lära från idrotten, från golfen, eftersom det är golf jag är här för att prata, så är ju också den här att vakna upp varje dag att vilja utvecklas. Att vakna upp varje dag att vilja utvecklas och bli en bättre människa, en bättre chef, en bättre medarbetare. Oj vad mycket vi kan lära utav våra idrottsmän som vaknar varje dag med målsättningen att prestera på topp.
Men om man vänder på det då? För det är ju så som elitidrottsman att man verkligen behöver, alltså det finns ju alltså i grunden att ha det drivet och vi hela tiden varje dag vilja förbättras. Men även de bästa går igenom liksom, med svackor i motivationen, man är lite trött på det. Man kanske inte, vad gör man då? Hur tänker du kring om en golfare som kommer och säger att men jag har inte det där drivet, alltså jag har inte känt på några veckor nu att jag vill utvecklas, jag skulle vilja känna det, men det, liksom, det känns inte där. Hur tacklar man det, tycker du?
Motivationsbrist pratar man då.
Ja.
Om vi pratar då att jobba med toppspelare, så känner vi av och drar i bromsen ganska tidigt. Det där är så viktigt att ha den här nära dialogen som vi pratar
för
om.
Hur menar du drar i bromsen? Alltså drar i bromsen?
Ja, motivationsproblemen. Mm. Alltså vi till att börja med måste vi ha en plan för hur året ska se ut. Mm. Hur mycket vi orkar att tävla, hur vi väljer att resa.
Mm. Du menar dra ner på?
Dra liksom, ner. Vi får inte hamna där.
Att det blir för mycket och då är det ännu jobbigare om man inte är motiverad.
Att det har gått för långt med det.
Exakt. Så den måste vi se till så att vi hjälper dem med, såklart. Här måste det finnas en plan. Direkt när vi börjar året så vet vi hur många veckor ska vi spela, hur ska träningsupplägget se ut, när åker coacherna med. Det kan pumpa in energi i spelaren såklart, så att vi har en nära kontakt.
Det är väldigt olika mellan olika människor också. Vissa trivs vara ute jättelänge, vissa behöver komma hem regelbundet. Alltså, det är så viktigt just där att lägga den planen.
Såklart. Och där får vi ha erfarenhet. Mm. Det är ju ett samarbete. Vi måste ju känna oss själva. Spelarna måste ju vara ärliga med sin tränare. Så att här blir ju dialogen väldigt, väldigt viktig. Och det jag försöker jobba med är att hela tiden ha en öppen dialog. Här måste vi våga ställa de obekväma frågorna till spelaren. Vad är det som är jobbigast att vara ute 5 veckor? Så att vi får svar på det. Nej, men då kanske inte ska ut och resa 5 veckor om vi saknar flickvän och barn hemma, såklart. Då får vi lägga upp en stretch som är 3 veckors tävlande och sen så komma hem och vila upp och sen vecka och åka ut igen. Bara för att skapa det här välbefinnandet som gör att vi presterar.
För det måste vara svårt också där att just med den här ångesten och prestation, att man som spelare känner att man behöver vara ute 5 veckor men vet att man pallar inte bara 3. Eller man pallar bara 3 och vågar få fram det och ha en bra diskussion kring det också.
Absolut. Absolut, det där är ju svårt och det är inte alltid spelarna vet om det heller. Nej. Sen har vi tillbaka till den här jakten att behöva prestera. Mm. Att oj, jag vill ligga topp 50 i världen för då får jag spela de tävlingarna, eller jag vill behålla mitt kort, eller jag måste göra det här för att få spela nästa vecka. Så att det hamnar vi i det här kortsiktiga tänket också, som vi ibland tyvärr hamnar inom idrotten, att vi måste jaga ranking eller vi måste jaga presteringar.
Ja, för det där resultat. Jag tänker att de där samtalen, precis som du säger, de måste ju vara utmanande, alltså i den. Ja, men jag ser ju den här golfproffset framför mig och säger så här, vet du vad, vi kanske ska ta det lite lugnt med tävlingen, och de bara
panik. Okay,
alltså att liksom hur att komma fram till en sån plan måste ju vara utmaning. Och jag tänker också att den borde ju vara väldigt individuell också för vilken spelare, att vissa kanske orkar 5 veckor, inga problem, och bara köra på, och någon kanske inte.
Ja, den är svår, den är jättesvår. Mm. Men jag tror på dialogen. Jag tror på dialogen, att hela tiden ha en öppen och bra dialog kring det. Våga ställa de tuffa frågorna och att jobba väldigt, väldigt nära sina spelare så att man klarar av att lösa det tillsammans.
Ja, så kan jag tänka mig också själv, för jag kan gå till mig själv att med jobbet, att det är mycket lättare att på något sätt jobba mindre när man har mycket jobb. Alltså när man har mindre jobb, så då är det mycket svårare att liksom hitta, för då vill man jobba för att man blir stressad över att man måste få in mer jobb liksom. Och att jag tänker, men som Stensson nu när det har gått så bra, då har han blivit, som jag ser, man blir väldigt bra på att de här tävlingarna är det jag satsar på. Han känns som att han väl redan har lagt en plan som han verkligen säger, men det här är det jag tror på, och att han kanske inte behöver åka på mer tävlingar som man kanske behövde tidigare på ett annat sätt.
Men det är det som är strukturproblemet i sådana här idrotter, att ju bättre du blir, desto mer möjligheter har du också. När det är mycket mer prispengar och mycket mer rankingpoäng, så är det ju lättare att vara lite mer selektiv.
Absolut.
Är det tuffare att vara golfspelare idag, professionell, än när du var aktiv?
Jag tror att det är svårt att vara sorterad. Jag tror att det är oerhört tufft att vara en världsspelare. De är så påpassade. De har så mycket engagemang som måste skötas om. Jag vet att en sån spelare som Adam Scott till exempel är oerhört skicklig på att komma in till tävlingsarenan så sent som möjligt, göra jobbet på tävlingsanläggningen, det vill säga spela träningsvarv, göra de företagsevent som han förväntas göra, bedriva sin träning på ett professionellt och bra sätt och sen hem och ladda batterierna och göra det han tycker är viktigt, för han vet att han måste göra det för att kunna prestera bra. Så att vissa av världsspelarna är duktiga på det här, men det är så oerhört mycket åtaganden, så att jag tror att de har det nog tuffare idag än vad det var förr i tiden. Absolut.
För jag tänker också så här att, jag menar, det är inte så länge sedan vi mer eller mindre bara hade text-tv och följa saker.
Nej, men så är det. Exakt.
Och sen så, alltså så här, yttre omständigheter, tuffare konkurrens, träningen har blivit mycket effektivare. Det finns fler redskap som kan vara fantastiska, men som också kanske kan skapa press. Jag tänker om man jobbar mycket med video, att till slut så skapar man bara massa frågetecken för en spelare som inte vet någonting till slut. Jag tänker även klubbor. Gissar att det händer massor varje år, det kommer en ny klubba. Ska man hoppa på den nya klubban eller ska man fortsätta med det där som man började med för 10 år sedan?
Så är det ju. Det är en industri som är jättestor. Där materialutvecklingen har skjutit i höjden, där spelarnas fysik är helt fantastisk. De är så vältränade idag. Det är viktigt för mig någonstans att förmedla en bild utav golfen som är rättvis. Du var på Skålhamra och pratade om hur dyr golfen var. Jag väljer att korrigera dig nu. Golfen är inte dyr idag om vi jämför med andra sporter.
Nej, jag håller med. Nej, jag blev glatt överraskad nu när jag såg vad det kostade att ta ett grönt kort.
Bra, John. Det gläder mig.
Göra det under våren. Ja, du kanske kan hjälpa mig.
Ja, så gärna. Det gör jag med glädje. Med glädje.
Men när vi pratar om ekonomi och golfklubbor och sånt också, hur mycket tycker du allmän golfaren ska tänka golfklubbor?
Nej, men det är ju här, alltså, det finns så många...
nu kommer lyssna och ta det, bara, vilka klubbor ska jag ha?
Det var en ledande fråga, Fredrik.
Får jag avbryta dig på en gång? Ja. Jag brukar göra så här, jag satt och snackade med en kollega i studiobranschen. När motivationen går ner, det finns ett par enkla knep. Och beroende på hur långt motivationsbristen har gått, men man kan ju vara deprimerad också, och då kanske det här handlandet är helt galet. Men då sa jag till min kompis här, hörru, vet du vad? Ett jättebra tips är att gå och köpa en ny mikrofon, så kommer du få en tillfällig glädje, och den glädjekicken kommer ta dig vidare.
Fast det synsättet är väl lite för vanligt, skulle jag säga, hos medelgolfaren kanske.
Det...
men det, å andra sidan, jag brukar ju slänga in mitt förhållningssätt. Jag tror så här att om, det, om vi... Om man kan se lite nyktert på det liksom.
Det, jag tror att det är så här, golfare är ju väldigt speciellt. Du var inne på den här perfekta träffen. Att slå det perfekta slaget. Det finns så många motionsgolfare där ute som har så otroligt kul med sin golf. Och då är det lätt att man springer och köper den där nya driven för att det är väldigt roligt att kunna slå 10 meter längre. Så att sen om det är så att det är, nej, man skulle kanske lägga lite mer tid på golflektioner. Så att där fick du mitt ärliga svar. För det skulle utveckla dem bättre.
Mm. Ja, men också känns allt för att folk köper klubbor om de vill, men det är ju inte ofta det som är räddningen heller kanske.
Nej.
Utan att man jobbar med sitt spel.
Exakt.
Kanske.
Och det är väl lite grann det som är det kortsiktiga då, att den där tillfälliga glädjen som kanske kan fungera, ja, som en liten inspiration då.
Och också tänka riktningar, pratade du igår med en hockeytränare och så materialen där i ett ungdomslag, unga tror jag med typ 12 eller något, men han materialen, han har tjatat om en slipmaskin. Han vill ha en egen slipmaskin. Och bara, så finns det någon möjlighet att vi kan få ihop lite pengar till den här slipmaskinen? Så bara, de har jobbat nu i 2 år, materialen är slitig alltså för att få ihop det här. Och nu har de hittat spons och fått, och vet, han står och slipar varje kväll och ringer den här, du har radion på den här, vad tror du? Alltså, han är så otroligt taggad.
De där 12-åringarna kan jag säga, ja, de kommer få så bra förutsättningar.
Ja.
För att en perfekt slipad skridsko,
det är natt och dag, eller?
Nej, men du får bra förutsättningar ju.
Men det
finns ju inget värre än att åka skridskor med oslipade skridskor.
Nej, det är sant. Och samtidigt kanske då med klubben. Men att jag tänker att hitta, alltså att det här med motivation, hur fantastiskt det kan vara, alltså när man hittar rätt. Alltså det här med drivet, alltså vare sig om det är att man gillar att slipa skridskor eller om det är att man spelar golf eller om det är sitt jobb. Men det här vi pratar om, hur börjar du din dag? Alltså att i det här, att han på något sätt, han kanske har ett jobb, men att han också så här, han längtar till att komma till och slipa. Alltså att det är så häftigt när man hittar det, oavsett. Och det kan jag tycka att man kommer in på, kan komma in på liksom ICA eller Pressbyrån, och så går du till ICA och så är någon så här, vara slut. Och man ser på den här personen och han bara, nej, den är slut. Och bara, nu är det en panik. Och han bara springer runt och kollar vart det här är. Och hur fan kan det här vara slut? Det här ska inte vara slut. Alltså det är ju liksom väldigt inspirerande egentligen vart man än ser det. Mm. Och det, vi pratade om det lite innan, men just det där tycker jag är så tydligt. Så här, hur börjar din dag? Vad gör du? Liksom?
Ja, men det där tycker jag är så intressant. För jag känner att tillbaka till den här passionen. Slipmaskinen. Ja. Jag ser den där slipmaskinen framför mig. Hur han brinner för att förändra och förbättra. Mm. Att vakna upp varje dag för mig är så oerhört viktigt, att behålla passionen till det jag håller på med. Och att sätta ett bra mindset varje dag är så oerhört viktigt inom idrotten. Därför att om vi ska kunna utvecklas och bli bättre, så är det så enormt viktigt att komma till jobbet, till golfträningen, med en övertygelse om att idag ska vi köra, idag ska bli ännu lite bättre. Den processen är så lång, den är så svår, så det kräver så mycket att du programmerar din hjärna på ett bra sätt varje dag för att det här ska ske. Mm. Det här fascinerar mig. Det här har jag märkt har gjort ett skillnad i mitt liv som tränare. Den feedback jag har fått från spelare är att om jag kommer till träningarna med så mycket energi som jag har och nästan har en större tro på dem än vad de har själva, då räcker det väldigt långt. Jag läste en enkätundersökning. Ibland är det bra att få reda på vad man gör bra, för vi är ganska duktiga på att berätta för oss själva vad dåliga vi är på vissa saker. Och när jag läste den här enkätundersökningen från spelarna, så stod det en grej som jag tog till
feedback
mig.
Om dig då.
Feedback om mig som tränare. Det hjälpte mig väldigt mycket. Det stod att han är alltid i tid. Han står alltid före mig på träningen och väntar. Det ger mig sån sjukt självförtroende. Mm. Och då kände jag så här, oj, var det så enkelt att om jag bara står där 10 minuter innan och är förberedd innan min spelare kommer, om han får bra självförtroende av det, vad lätt jag gör det för mig själv då. Så jag fick några såna här små enkla veckaklockor där jag insåg att de enkla sakerna kan leda till att spelare blir motiverade. Om det här, alltså när vi möttes idag som ett exempel, så springer vi på varandra här utanför studion och sen så är det ett handslag vid ett övergångsställe. Och det känns som att ja, men vi har ju skapat rätt mindset från första början. Om det var tur eller om det var skicklighet, det låter jag osagt. Men mötet blir väldigt positivt. Vi hittar varandra direkt, så mycket har vi inte träffats. Nej. Micke, du och jag skakar hand för första gången på 5-6 år. Mm. Och vi får en energi och vi går in och gör någonting som vi tycker är väldigt roligt. Det här tror jag folk ser när man jobbar med människor. Och det tror jag är det viktigaste vi kan göra som ledare, att sprida den typen av energi.
Och även som spelare där så märker jag också att små saker kan göra så stor skillnad, som du säger, just med det som man startar dagen och sen som en följd av det hur man startar träningen. Mm. Och att man, det behövs inte mycket, men just att man bara tar några minuter innan träningen och bara stämmer av, okej, vad ska jag ha för mindset? Mm. Vad vill jag ha för attityd, inställning? Mm. Vad ska jag fokusera på? Mm. Gör så stor skillnad. För det är svårt när man väl börjat utan att tänka en kvart eller en halvtimme in att kanske ändra det.
Absolut.
Sen är det viktigt att kunna göra det också. Men för få spelare tror jag tar den lilla tiden. Mm. För man kommer, man är lite stressad. Man hoppar in och så börjar. Mm. Man liksom bara stämmer av innan.
Mm. Så är det. Så är det. Jag kan ju se ett träningspass. Ta ett träningspass med en spelare på 2 timmar. Där du står på ett övningsfält och slår boll efter boll efter boll mot samma mål. Med exakt samma. Det är ungefär som att se frisparkar i krysset varenda gång. Mm. De är så otroligt skickliga på att repetera exakt samma bollbana. Och sen kommer en miss som är 3 meter av linjen. Och då kan spelaren ganska så snabbt börja felsöka eller börja leta efter någonting. Mm. Här blir det ju oerhört viktigt att jag som tränare, för att göra mitt jobb enklare och för att hjälpa spelaren att behålla sitt självförtroende, avdramatisera det där. Mm. Kanske till och med snacka bort det, ja, men det var inte direkt cancer. Alltså, ibland kan man faktiskt skämta rätt mycket och det leder till att spelaren inte ens en gång lägger energi på det. Mm. För det här blir väldigt, väldigt vanligt inom golfen. Att när den lilla missen kommer, vad hände där? Och så vill vi ta reda på rent tekniskt vad det var. När det kanske är bara loss of focus på ett slag. Ja, inte mer än så.
En millimeter lite mer extra jord
emellan. Exakt.
Och det är så lätt att hitta fel där också. Om man bara börjar leta.
Exakt. Och här är vi ganska duktiga på att i samhället felsöka. Oj, varför gick det dåligt på provet i skolan? Alltså vi är så duktiga på att ställa negativa frågor. Istället för att precis tvärtom. Så här tänker jag, åter till vårt möte i morse. Det här är någonting som vi kan applicera i vilket företag som helst. Vad är det för energi vi går till jobbet med? Mm. Hur programmerar jag mitt mindset? Du Micke, du Fredrik, du John, ditt mindset när vi går till jobbet varje dag. Mm. Vad vill vi förmedla för energi till våra medarbetare? Hur vill jag vara som människa? Hur möter jag dig vid kaffeautomaten? Berättar jag att kaffet smakar skit och att det är kallt? Mm. Eller tycker jag att det är trevligt och liksom kul? Nu kör vi, det här ska vi göra idag. Här kan vi lära oss jättemycket tycker jag. Så den här programmeringen, hur vill jag vakna upp? Hur vill jag leva min dag? Det är någonting som jag försöker jobba ganska mycket med.
Det där är ju direkt överförbart till näringslivet. Jag har en kompis som glatt berättade att han skulle börja på nytt jobb och så går han börjar där. Och som man är i början, man är ganska trevlig. Man hälsar ju på folk då. Och sen så precis där vid entrén så satt hans chef i ett rum. Och det första man gör då är ju att hälsa på nya chefen. Liksom. God morgon, här är jag. Och chefen satt och knattrade på sin dator och liksom var väldigt koncentrerad, kollade rakt ner i datorn och så kommer han, hej hej, chefen skriver, ja hej, och så skriver han vidare. Nästa dag så samma sak händer tills han märker att chefen skiter ju och säger det där, god morgon, och så märker han efter ett tag att det är ju inte någon på det här företaget som hälsar. Energin gick ner på grund av just det där beteendet och det där. Vad viktigt det är att se människorna runt omkring sig.
Oerhört viktigt.
Tillbaka till det vi pratade om tidigare med när man ska dra i broms lite om motivationen kanske man märker att vi behöver göra det. Att man har inte den motivationen, det drivet. Hur ser du på balansen? Det är en svår fråga här, men kanske lite tidigare i det stadiet och balansen mellan att vi kanske måste dra lite i bromsen och att det gäller att hålla sig till planen och fortsätta göra att gå ut där och slå de här slagen. Hur ser man skillnaden där med att liksom vara disciplinerad kontra om det är bra att ta lite extra ledigt nu? Eller?
Jag kommer tillbaka till den här dialogen. Jag kommer tillbaka till närheten av dina spelare. Att vara den som alltid har mer energi. Den här chefen. Leading by example, att vara den som står där och verkligen tror på din spelare och är övertygad om att om vi gör det här så kommer det lösa sig. Motgångar kommer vi alltid drabbas av inom golfen. Så det är så otroligt viktigt att hela tiden tro på det vi gör. Och den är tuff, för det kan vara så att som ett exempel, att börja tappa sitt, eller vara nära att tappa sitt Europatourkort i slutet på säsongen och ha 6 veckor kvar. Att ha kylan då, att spela 3 av de här veckorna eller 4 av de här veckorna eller jag sticker på en 6 veckors stretch och bara kör. Den dialogen blir viktig. Här måste vi läsa av spelarens kroppsspråk, vad ögonen säger. Munnen kan säga någonting, kroppsspråket kan säga någonting annat. Så här gäller det bara att vara en klok, inkännande coach, kan jag känna.
Och jag tror över säsongen också, så tror jag just kopplat till den dialogen, som jag tror är jätteviktig där. Men att det är inte lätt för spelaren att veta, och det är inte lätt för tränaren kanske, men att man fattar ett beslut innan träning till exempel, och om man tittar på det efter, just om det blir ett okej, jag är sliten, ska jag hoppa det här och vila upp mig så att jag kan göra ännu bättre nästa vecka eller nästa dag, eller ska jag liksom gå in med de förutsättningarna och jobba på det och jobba med fokus och rätt inställningen då. Så att man fattar ett beslut och att man följer upp det efteråt.
Absolut.
Var det rätt?
Absolut.
För det är då vi lär oss till nästa gång.
Absolut.
Och liksom, så att vi lär oss fine-tune, hitta den, vad som är rätt.
Och jag tänker på det här med energi. Alltså, jag precis träffade dig, Fredrik. Alltså, du har ju väldigt mycket energi. Och jag tänker allt det här du berättar är också... Alltså, jag tänker på... Som lyssnare, att många som kanske inte är inne i det och säger, men hur orkar de? Eller hur ska jag orka? Vadå, ska jag komma tidigare till jobbet? Eller ska jag komma ännu tidigare till träningen? Eller liksom, hur orkar man? Och då, i mitt huvud så blir det så att dels så ger ju det energi. Men är det också, där kan jag träffa idrottare och där ibland kanske också bra, om man tänker olika mindset, om man tänker mindset golf, men också har mindset kanske utanför, att man kanske inte... Att man har det här mindsetet att nu står jag 2 timmar, men sen att man åker hem och så kanske att man inte då spenderar 1 timme på att göra det perfekta kaffet, till exempel.
Nej, jätteglad.
Hur ser du på, alltså, hur orkar du?
Nej, men jag har ju, jag har blivit äldre. Ja. Jag har gjort mina misstag. Ja. Jag har blivit klokare och jag gör det här ganska sorterat nu. Jag måste göra vissa saker själv för att klara av att ha den här energin. Jag vet att energin är min styrka. Jag kan få höra från spelare att jag blir nästan förbannad på det, för du är så himla positiv. Ja, det var ju bra att få höra det. Och då fortsätter jag vara positiv, för jag måste ju förmedla någonting. Jag måste lämna över mer energi och ha överskott till andra. Det är så jag ser på min roll. Men det kräver ju också att jag tar hand om mig själv. Det kräver också att jag är oerhört skicklig på att stänga av när jag stänger av. Och det har jag blivit bra på att göra. Och sen lever jag som jag lär. Jag äter bra, jag sover bra och jag tränar som en dåre för att rensa min skalle och för att ha energi över till andra. Så att det är någonting som jag tänker väldigt mycket på. Det är en strategi och en plan jag har.
Och hur gör du då i de situationer, om man tänker det här som du, exempel du tar, att man säger, ja men nu vill jag ha... Egentligen kanske det bästa vore att åka iväg 3 veckor, men jag skulle behöva åka 4 veckor eller skulle behöva åka på den här tävlingen. Jag tänker att i den rollen du har nu, alltså, för jag tänker att du säkert hamnar i de här stunderna att du skulle behöva vila nu, men det här är ju så roligt, jag vill göra det här, och så ringer Broberg eller någon ringer och bara, men vänta, ska jag inte svara nu för att jag led, alltså hur... Ja. Hur funkar den?
På toppnivå så vill jag vara tillgänglig. Ja, på toppnivå, ja. Då kommer vi tillbaka till om det var enklare förr i tiden eller svårare eller ja, nu. Det som är enklare nu är de tekniska hjälpmedel vi har. Nu kan vi skicka en svingbild och jag kan kommentera den svingbilden. Vi kan chatta kring den svingbilden. Ja, ja, ja. Så att här finns det så att har jag bara så här få spelare, barn, känns det som extra att ta hand om, då kan man handskas med det. Ja. För det känner jag, det är så viktigt att få feedback från mitt i natten. Nu är de i... De var i Oman förra veckan, de är i Qatar den här veckan. Så att Pontus hade spelat 13 hål och var 4 under par nu, såg jag innan vi gick in i studion. Det kliar lite fingrarna, jag vill gärna se hur det har gått andra varvet. Men jag vet inte om det var ett svar på din fråga, men energi, alltså, det är så få som jag jobbar med på den nivån. När vi kommer till motionsspelare, till mina kära kunder som jag träffar dagligen på Kungliga Drottningholms golfklubb, så är det en annan sak. Där hjälper jag dem på en arbetstid. Och sen så är ni precis som jag egna företagare, där vi ibland tittar både på Messenger, på mejlen och på massa chatter om det är golflektioner bokade. Och där har jag bara lärt mig att dra en gräns.
Men där är det så viktigt också, tror jag, kanske då med toppgolfarna, att man har en dialog där också.
Absolut.
Och de vet förutsättningarna för dig.
Absolut.
Och liksom att de vet vad som gäller, att om jag kontaktar honom då så svarar han om man kan, eller om han inte svarar då, vad innebär, alltså att man, det är tydlighet.
Kommunikation kan vara hur svårt som helst, men också väldigt enkelt kan jag tycka. Alltså, ju mer vi kan vara öppenhjärtliga med varandra och helt ärliga. Och det är det första jag försöker jobba med mina spelare. Vi måste kunna titta varandra i ögonen och förstå att av kärlek så gör jag det här. Jag vill inte nå ont mycket om jag säger åt dig att men det här funkar inte. Vi måste göra den här förändringen. Du måste komma till träningen med en lite bättre attityd. Nu hjälps vi åt med det här, sen kör vi. Alltså, vi måste våga konfrontera varandra med våra svagheter och högt i tak. Och här blir det jätteviktigt att jag svarar ofta att tja, käka middag nu. Återkommer om 2 timmar. Och sen så kramgubben eller liksom sköt om dig. Det behöver inte vara svårare än så.
Nej. Men måste tänka det du tar upp som också är viktigt, att du, nu har du 4 och du, där har du någonstans koll på att ja, men det är det. Skulle det vara 6 skulle det kanske bli för mycket.
Exakt.
Att, jag tänker också att den som vi pratade om i början där med helhetsperspektiv, att göra en plan, alltså oavsett vart du är, om du jobbar eller i ja, men idrotten, att för där träffar jag ju sällan varken tränare eller idrottare som där det blir för stressigt när de har en plan över och de vet att så här, ja, men om vi tar hockey, nu är det intensivt, sen blir det lugnt. Alltså att när man har liksom så att man inte liksom hamnar med så här 10 idrottare och ett heltidsjobb och sen pluggar man på halvtid och så bara kör man och så helt plötsligt i mitt på sommaren så sitter man där och bara
helt
brinner i huvudet. För att det är ju också en grej, för att det går ju precis som du säger, beror på vilket jobb man har, men att det är klart man kan också bli bra på att stänga av, men sen finns det ju också en nivå av att här blir det mycket stress och då behöver man, då är det ju för mig, jag kan gå till mig själv, ibland är det ju mycket lugnare att jobba undan det, eller det är mycket lugnare att ta det här samtalet, för att,
absolut.
Men då kan jag ju inte heller ha, jag kan inte ha liksom 20 lag som jag jobbar. Jag kan ta 2 lag. Alltså det räcker med 1 lag, för det blir jättemycket.
Exakt.
Och så att
vara...
Men en bra plan och att man följer den också.
Så är det. Så
och att
det.
Man vet när man kan... Det är också som du pratade lite om nu. När kan man vara... Vilka delar kan man vara lite flexibla på? Vilka kan man inte vara?
Det är ju fantastiskt. Att, men jag och Fredrik har ju varandra där.
Ja.
det är jättebra.
Absolut.
Alltså, det kan ju verkligen vara att så här, man ringer bara det här. Bara, men ska inte du vara där? Eller liksom... Ta var hem och var sjuk.
Få hjälp med sorteringen.
Ja. Ja, men var, släpp det där nu. Jag fixar den pucken. Liksom, utan var led eller var med familjen. Nu,
jätteviktig. Liksom. Jätteviktig. Ja. Jag tror att det är viktigt att någonstans, om vi ska förmedla någonting till lyssnare också, att vi är rätt skickliga, att vi blir bättre och skickligare. För dagens samhälle så springer vi ofta. Mm. Vi springer bara på alla bollar. Vi gör allt och vi gör mycket av det. Vi ska synas på sociala medier. Vi ska vara duktiga. Det ska vara städat hemma. Vi ska vara perfekta. Vi ska vara ytliga. Vi ska vara vältränade. Och sen så gör vi bara alla de här grejerna in absurdum utan att fråga oss själva, vart är jag på väg? Hur ser mitt inre navigationssystem ut? Och det jag har skolats i och bara hållit på med, det här har jag gjort hela mitt liv, det är att försöka lära mig det här och känna in, vem vill jag vara och hur vill jag vara? Och det gör att jag ofta känner i magen, och den kan man ju förmedla. Känns det här bra eller känns det mindre bra?
Och där är det så viktigt att hela tiden, men ju mer man lyssnar på hur känns i magen, desto bättre blir man ju på att lyssna på det.
Exakt, exakt.
Och det tror jag är grundläggande, just vem är jag, vad vill jag? Så länge man har en idé över det och jobbar i den riktningen, så tror jag mycket löser sig.
Absolut.
Det är ju så, det låter ju så enkelt.
Ja, men, det behöver inte vara.
Men det är en mognadsfas där.
Jag tror det också. Jag tror det också att någonstans erfarenhet gör oss klokare. Så är det ju. Jag har alltid sett mig själv som en tränare som, oj shit, jag börjar bli äldre. Jag träffade Pete Cowan, Henrik Stensons tränare, på Nordea Masters förra året. Fantastiskt kul för mig. En tränare som jag har sett upp till. Och han säger så här till mig, ja men du är ung Fredrik. Jag skrattade, jag tyckte jag är inte jätteung kanske, men sen tyckte han, jo men alla vi andra tränare som är här ute, vi är 65 år. Och då insåg jag att jag var faktiskt ganska mycket yngre än vad de här var, och de har sjukt mycket erfarenhet. Så länge vi använder den erfarenheten och behåller passionen, så kommer jag kunna fortsätta att vara en duktig tränare. Men när passionen dör hos en äldre tränare, då blir det inte bra. Och den där erfarenheten tror jag är väldigt väldigt viktig. Jag försöker komma till, vad gör jag själv, frågade Micke alldeles nyss. Vad gör jag för att behålla det? Reflektionstiden vill jag förmedla. Alltså att klara av, innan jag går hit så lyssnar jag på min spellista i morse. Jag tyckte det här var lite spännande att komma och träffa er. Och då gör jag grejer som jag har gjort sedan jag var 17 år egentligen. Jag sätter på bra musik som jag trivs med. Mina tankar börjar snurra åt rätt håll, inte åt fel håll. Och jag får den start som jag vill på dagen. Det är en trigger för mig, som ni som mentala rådgivare skulle kalla det, för att sätta ett bra mindset. Och sen får jag den start på dagen som jag vill och får med mig den energin som jag vill. Idag gör vi det här i form av att gå på yoga. Vi söker i aktiviteter istället för att kanske på ett enklare sätt, nu ska jag rensa huvudet för jag är stressad. Då jobbar vi hårdare istället för att kanske ta en promenad på 30 minuter. Titta på, koppla på alla sinnen, lyssna på fåglarna, titta på det där vackra vattnet i Karlbergskanalen eller vad det kan vara för någonting, för att skapa mitt eget välbefinnande.
Jätteviktigt.
Ja, jag tror det. Jag tror att det ibland kan det vara som du sa, John, det kan vara så fruktansvärt enkelt. Vi vill gärna vara svåra idag, men alltså, min erfarenhet säger mig att det är ganska enkelt, men vi måste skapa bra rutiner för det, och det har vi som människor svårt för. Mm. Jag är en rutinmänniska som kanske skulle försöka göra det perfekta kaffet också. Nu har jag lärt mig att vi skiter i det. Vi jobbar lite annorlunda.
Ja, men det är enkelt, men det som är svårt ofta där är ju att våga göra det. Dels att ha rutinerna hjälper ju en att göra det.
Exakt.
Och att man bokar in det. Och att man har, men just om man inte har det, att ja, men det är en timme här och jag skulle verkligen behöva bara ta den timmen och jobba på som i helvete också. Mm. Men den jag borde kanske bara ta den här promenaden.
Exakt.
Och låta bara få landa.
Exakt.
Men just att våga det, för att för ångesten är ju mycket lättare att jobba på den timmen också.
Absolut. Absolut.
Ja, men jag tänker att det behöver inte vara en timme, alltså bara det kan bara vara en alltså gunda någon minut.
Exakt.
Eller alltså,
exakt.
Ta lite luft. Ja, men det är löjligt ibland, man kan sitta på kontoret hela dagen.
Exakt.
Bara sol, men vänta nu. Det tar bara 5 minuter och du bara går ut i solen. Mm. Så bara 5, har jag 10 minuter? Men vem vill lägga av?
Alltså
fem,
på riktigt, alltså på riktigt.
Det kan inte vara att jag inte har tid med 5 minuter.
Måste alla mål vara realistiska i planen?
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hur menar du då?
Vad skulle ni svara spontant?
Ja. Eller klart man kan drömma mål.
Måste de vara realistiska?
Det är viktigt att arbeta med vara realistisk i planen. Men sen kan man ha drömmål och drömmar och liksom ambitioner. Men just i planen tror jag är jätteviktigt att försöka verkligen vara mer realistisk än man skulle vilja vara.
De realistiska målen, kan inte det vara målen i närheten? Och sen så har man de orealistiska målen. De behöver inte vara orealistiska, men vi bedömer dem orealistiska.
Ja, men jag tror du behöver ha både och. Jag tror du behöver ha en längre bort, en realistisk. Men sen kan du ha ambitionen, att du kan ha drömmålet, ambitionen. Men just så att sätta det i perspektiv och för att kunna hantera det i vardags, så tror jag är viktigt att ha ett realistiskt synsätt också.
Jag brukar ju intervjua ishockeyspelare, ishockeytränare och människor i den världen. Och då när man möter en yngre spelare så kan man prata om drömmar, vad de drömmer om. Och ju äldre personen blir, desto färre inputs får vi på drömmar.
Tråkigt.
Och det är väldigt roligt att ställa en fråga till en tränare på hög nivå. Vad drömmer du om? Det är ju ingen i Sverige i SHL som skulle säga att de drömmer om att bli tränare i NHL. Alltså för mig, om jag hade varit tränare i SHL så skulle jag ju drömma om NHL. Ja. Det låter ju jättehäftigt. Mm. Sam Hallam som är tränare i Växjö, han svarade på den frågan så här att nej, men jag drömmer kanske inte om det, men det var mer så här, jag längtar till att jag blir mer erfaren så att mina förberedelser kan halveras. Idag leder de serien och den här frågan svarade han på för typ 2 år sedan, och då hade han varit på högsta nivån i 1 år. Mm. Så att han jobbar ju extremt mycket för att förverkliga det han vill.
Mm. Jag tycker det här är jätteintressant. Jag hade svårt att svara. Jag blev som Fredrik, hur menar du? Nu har jag liksom ordets betydelse. Det här med drömmar har jag har lite svårt att förhålla mig till drömmar. Jag förstår vad vi menar. Men en dröm för mig är, vill jag bara drömma? Eller vill jag förverkliga min dröm? Och i dialog, alltså för mig kan en dröm är någonting, en vision är någonting annat. Så att jag tror att det är viktigt att ha högt uppsatta mål. Därför att det kan ofta vara så att om jag vill bli en topp 20-spelare i världen, om jag sätter upp det, att det är viktigt för mig att bli topp 20, eller vi tar topp 50. Är du topp 50 i världen så får du spela majors, golfens Grand Slam-tävlingar. Och sätter jag då upp som mål att jag vill bli topp 50, ja, då kanske jag blir 52, och då får jag aldrig spela det där. Så att då kan det vara klokt att sätta en tuffare gräns. Sen har jag förändrat lite grann mitt synsätt under åren kring det här med resultatmål. Och mer jobba med det vi pratar om här. Att lägga pusslet, prioritera rätt och göra jobbet på ett bra sätt över tid, det leder ofta till andra. Och det tycker jag är enklare som ledare att förhålla mig till ofta. Mm. För då blir vi inte lika kortsiktiga i den här jakten på att nå våra mål, nå våra resultat. Golfen blir ju väldigt grym på så sätt att vi mäts också varje dag om vi gör det fel i ett resultat. Mm. Står det 68 eller 69 eller 67 på scorekortet, då var det en rolig dag. Står det 73 så var det inte lika bra. Mm. Och då är skillnaden väldigt lite om vi börjar analysera det. Det var några puttar som slank bredvid och sen så slog vi bort en boll på något hål som kanske någon åskådare snodde. Mm. Så att det blir väldigt svårt ibland att mäta det på det sättet, kan jag tycka.
Ja, det viktigaste hela tiden är ju att jobba med rätt grejer.
Exakt, exakt.
Det är då det kommer sen.
Över tid.
Ja,
över tid.
Exakt.
Jag tycker det var häftigt här för ett tag sedan när André Myhrer vann OS-guld. Mm. Lite äldre skidåkare sådär. Mm.
Och, tredje OS-et va?
Och alltså att inte ge upp. Att man, när man börjar komma upp till åren, att man fortsätter vara noggrann och kämpa och kämpa och kämpa. Och till slut så går det.
Absolut.
Och jag tänker så här, för en golfare med mycket motgångar så kan det bli överjävligt. Mm. Om man då lider av ensamhet till exempel.
Så är det. Så är det. Och här kommer vi då in på det här med motgångar. Då, att om man åker runt och kommer 25 och 27 och 26 och 22 och 37 och missar någon katt på Europatouren, så är det lätt att då har man inte självförtroendet där. Så det handlar ju väldigt mycket om att få den där vågskålen att gå åt rätt håll. Mm. Ofta vill vi ha bara något litet resultat. Jag brukar jämföra med en bankomat. Det är inte så jättefästligt att gå till en bankomat och liksom plocka ut ett saldo varje vecka som det står 0 kronor på. Mm. Det blir ganska tärande. Mm. Det är inte kul. Mm. Det mår vi inte så mentalt bra utav. Det är roligare att gå dit och titta att månadslönen finns där. Då mår vi lite bättre. Mm. Så där har spelarna på Europatouren varje vecka. De plockar ett scorekort varje dag. Och står en siffra på det scorekortet som inte är så bra, då blir det här lite negativt. Mm. Och där måste man som ledare hela tiden vara balanserad.
Ja, och drömmarna är, där blir också så att vi som då vuxna, att vi komplicerar det så mycket med drömmar. Alltså drömmen kan väl vara imorgon eller ikväll. Eller, alltså att det inte måste vara liksom, jag drömmer om det här stora, utan att de här små drömmarna som man hade när man var barn, att så här, som kan finnas i oss också. Men och där tror jag ju framförallt att man såg den här dokumentären om intagna liksom på fängelse, och där var det så här, tappar man drömmen så är man körd. Alltså tappa aldrig tron på, eller drömmen, alltså dröm om att få träffa din son, eller liksom dröm om att få komma ut. Alltså, även om det kanske inte är realistiskt, men att jag tror det att just öppna upp för idrottare den här drömmen, alltså att bara låta dem drömma, för att allting blir Daniel Ståhl sa det i årskrönikan, han som kastar kula va? Ja, kula. Att vad att vi är liksom inga robotar, elitidrottare är inga robotar.
Nej, utan
det är ju människor liksom, och att det här med drömmar blir väldigt tydligt där, att, att man då alltid måste säga, ja men är den här drömmen realistisk eller dröm på?
Det behöver man inte göra.
Alltså dröm på och så går vi imorgon och så slår vi två timmar liksom. Dröm om det, vad du vill.
Nej, den är bra. Jag är en dålig drömmare. Jag är en sån där som vill bara liksom hoppa på tåget och hjälpa dig att nå din dröm då. Det är väl där jag är.
Jo, men man hamnar ju där, och det där är intressant, för det kan man göra när man sätter sig som idrottare. Ibland kan de ju vara så, för då blir, ibland kan vi märka att de blir lite så här, ja, men bara ställa de här öppna frågorna. Mm. Alltså, de kommer ju från en kultur där de är så här, nu behöver jag hjälp med den här svingen och gör så här. Mm. Och så kanske de kommer till mig eller till Fredrik och så bara får de en fråga, hur tänker du? Eller liksom att man inte riktigt, och det där är ju, det blir ju liksom, man kommer till ganska häftiga ställen. Liksom.
Absolut. Men jag tror det är också jätteviktigt, ja, men att få ha den drömmen. Mm. Och sen kan man ju, som du, alltså hoppa på och köra också. Mm. Alltså, men okej, jag vill bli bäst i världen i golf. Det är en otrolig dröm och otroligt svårt. Mm. Men då kan man ju också lägga i liksom, okej, men vad krävs det för att skapa hyfsade, rimliga, alltså på något sätt förutsättningar för det? Men då behöver jag träna på det här sättet. Mm. Och så kanske kan jag göra det nu? Nej, jag kan träna på det här sättet. Mm. Men då gör jag det, men jag kan ha drömmen ändå. Mm. Alltså, den kan ju ingen ta ifrån en.
Nej. Jag är med på tänket.
Men absolut tänket. Så tycker jag också din sida av det, att men, jag vill få det att hända. Mm. Alltså, det är väl jättehärligt också.
Exakt. Och drömmen är ju någonstans för mig som ledare, är och kommer det förbli en dröm för att vi inte gör jobbet? Mm. Eller hjälper er att göra jobbet så att vi kommer nå vår dröm? Och då blir den här drömmet ett mål, en vision att nå.
Jag älskar ju sådär amerikanska omklädningsrum. Mm. För de är fyllda med sådär slagkraftiga citat och sådär. Ibland så ser vi det också i Sverige. Man kan typ gå på gymmet och så står det såhär, never look back. Såhär, vi ska jobba framåt. Och jag kan faktiskt bli ganska inspirerad av det. När det kan ju stå sådär, det finns ett gym i Göteborg som jag tränar på. Där står det typ såhär, den svage lägger sig ner, den starke fortsätter. Och så kämpar man på vidare. Och jag tittade på din Instagram. Mm. Och den är jättefin. Jag kan rekommendera alla att faktiskt följa Fredriks Instagram. Vi lägger Instagram-kontots namn på under förklaringen.
Ja, kul att du tyckte så.
Episodsförklaringen. Men jag tänker, och det fanns lite fina kloka tankar som du hade lagt där. Mm. Och då undrar jag, så har du några favoriter av de här kloka citaten?
Oj, vad smickrande att du tycker att jag har kloka citat. Jag brukar kalla mig själv filosofen när jag blir lite djup. Men jag gillar att tänka. Jag mår bra utav att tänka. Och jag har nog något som jag fick häromdagen från min son, tror jag. Min äldsta son hade något och tyckte att vi skulle trycka upp lite citat på väggarna hemma. Så att de är också inspirerade och blir inspirerade på samma sätt som du. Han sa någonting i stil med, a lion don't look back when the small dog barks. Och han tyckte att han var ett lejon där, och så att det är väl bra att han tycker så. Nej, men jag tror att plocka citat ur sina sammanhang ibland och bli för kortsiktig kan jag vara lite emot, men jag kan tycka ibland att jag mår bra utav att tänka på ett bra sätt och inspireras av citat.
En annan kanske ställer mot väggen ännu mer. Om vi tar alltså medelgolfaren, gemene man ute och golfar, har du några nycklar, det här ser du ofta, det här, om man tar, om du kan få ta teknik eller vad du vill, men om vi tar mindset, mentala, som många, så en ratt som kan hända ganska mycket om man fokuserar på.
Om vi pratar svingteknik?
Ja, eller bara mentala, eller svingteknik, lite välja.
Nej, men jag tror att jag, alltså i mitt jobb, i golfen, så försöker jag få människor att tänka ett steg längre. Att vi lär oss någonting utav spelet. Det är ju fantastiskt att hålla på med en idrott som kan lära oss ett bättre mindset. Och det vi inte klarar av i golf är att fokusera på misstagen. Mm. Därför att tyvärr, Micke, skulle jag börja lära dig spela golf, så skulle du få acceptera att du kommer missa golfslag i resten av ditt liv. Mm. Och det hjälper ofta människor att bli lite mer klarsynt i att jag kan faktiskt inte fokusera på det. Så att jag försöker att ha det som en metafor, golfen, att du kan lära dig ruskigt mycket av spelet och hur du tänker, och få folk att tänka kring det. För den tekniska delen är motionsgolfare, som jag hjälper dagligen, är ganska lätt att hjälpa till förbättring. Mm. Bara genom att ge dem bra grunder och enkla saker att förhålla sig till. Så att det jag tycker är mest intressant, John frågade förut, vad är det som har gjort att jag fastnar för golfen? Nej, men det är att det är så fostrande. Mm. Det lär oss så mycket. Jag hade förmånen att ha Kjell Enhager som mentor coach tidigt på 90-talet. Har inspirerats mycket av han. Och vi stod något träningspass och han tyckte liksom på sin sköna Falun-Borlänge-dialekt tyckte liksom att allt behöver inte vara perfekt hela tiden, slå några missar och skratta och bara. Mm. Det var så skönt hans sätt att vara. Och någon gång så vet jag att han sa, det ska vara roligt att tänka negativt, tänk på en annan dialekt. Mm. Och det tog jag till mig lite grann, att ibland måste vi klara av att ironisera över att vänta, nu hamnar jag fel tankebanor. Och snabbt koppla på att aj då, där ska jag inte vara. Nu höll jag på att hamna på fel väg.
Exakt.
Ju skickligare vi blir på det, ju bättre kommer vi att må.
Ja, men som vi pratade tidigare om, just det, inom golf blir det blir ju så mycket perfektion hela tiden. Mm. Och det är så lätt att fastna där.
Exakt.
På något sätt.
Exakt.
Och sen gör det inget om det kommer negativa tankar och sånt, men just att man är lite medveten om det och drar över fokus på rätt, för det ger ju inte någonting.
Nej. Så är det. Jag hade en spelare som ett exempel som jag började jobba med för några år sedan, där vi var inne i en negativ trend. Och jag fick nog uppdraget för att den här spelaren, vi satt oss ner. Jag fick ett samtal, han var på tävling ute i Europa. Vi träffades dagen efter och satt oss ner och pratade. För jag sa att jag kan inte tacka ja till uppdraget. Jag är intresserad, men jag vill höra hur du tänker. Sen satt vi oss ner och pratade lite grann vad han sökte och vad han ville ha för någonting. Och 3 timmar senare så var vi överens om att här var det viktigt att göra en förändring snabbt och försöka få det här att vända. För nu var det de här rankingsituationen som vi hamnade i. Lite grann som man kanske gör inom hockeyn och fotbollen. Vi måste ha tränarbyte, vi måste göra någonting. Och det gjorde vi. Vi gjorde det och vi fick en snabb förändring. Bara genom att jobba med att vända på lite olika stenar. Vi pratade, vad har vi för pusselbitar här? Vad är det för någonting som måste göras?
I livet i övrigt då, menar du? Eller?
Ja, det handlade lite grann om livet i övrigt. Ja. Vad var det för någonting? Hur kändes det här?
Inte bara golfsvingen.
Nej,
det
långt menar, liksom, ifrån golfsving. Ja, vi pratade liksom, hur tänker vi? Vad måste vi göra för någonting? Och det ledde till att vi faktiskt tillsammans lyckades lösa det här och fick en utveckling som vi ville ha. Men det handlade ju bara om energi, att komma in med rätt typ av energi och försöka skapa en förändring.
I förra veckan här så spelade min grabb en hockeymatch. Mm. Och de spelade powerplay, de var ju en man mer på banan. Och motståndarna, de är då i offensiv zon och motståndarna rensar, en forward skickar pucken över hela banan mot sonens lags mål. Och den här pucken går, det blir liksom en Tommy Salo, för pucken studsar ner i isen och studsar upp och ändrar riktning och det blir mål. Och jag tänker på det liksom ja, en sak vet vi, att vi kommer misslyckas x antal gånger. Mm. Och att en sån där målvaktstavla skulle vi kunna kalla det. Jag vet inte om vi ens kan kalla det, men det var ett spektakulärt mål. Det är lätt att bli ledsen och bli väldigt ledsen över en sån sak. Samtidigt så kan man ju också tänka så här att det är inte många målvakter som har råkat ut för det där. Och det där är kanske ett av de häftigaste målen som har blivit gjorda på den målen.
Exakt. Nej, hur vi förhåller oss till det tror jag är oerhört viktigt. Just när det kommer till medgång, motgång. Vad är en motgång? Mm. Är det en motgång eller lär vi oss?
Jo, men ofta går det ju att lära sig mer av det.
Absolut
minst lika mycket.
Absolut.
Och ju mer den får påverka oss negativt, desto mer rädda blir vi för att det ska hända igen också. Mm,
absolut.
Så det är så viktigt just hur man hanterar motgångar för att man inte ska bli lika rädd för dem också. Tror jag.
Sen lever vi i landet lagom. Ja. Det är ju så. Vi måste ibland också förstå att vi lever i landet lagom. Du gillar citat. Du gillar omklädningsrum. Vi är i USA där vi har en helt annan inställning. Så att vi har med oss en del i vår kultur i det här landet också. Mm. Där jag kan tycka att varför prata framgång motgång? Alltså vi lär oss. Vi lär oss hela tiden varje dag. Och vi lär oss tyvärr utav de värsta käftsmällarna. Det är så det funkar i livet. Och nu blev det filosofiskt, John, men
det är ju väldigt roligt det här samtalet, för det tar liksom aldrig slut och det är ju så när man hoppar in i det. Men jag är extremt ledsen nu, Fredrik, faktiskt, för att vi måste sätta punkt.
Men då bara säga att också nu suckar John här. Nej, men att man måste inte lära sig av käftsmällan heller. Så per automatik tror jag. Så att just att man har med det.
Absolut.
Tror jag också är viktigt.
Absolut.
Så att man, då måste inte lära.
Jo, men du kan ju lära dig fel saker också. På något sätt. Om du får en motgång och du grottar dig ner i det och du fokuserar på vad du gör för fel och mår dåligt över det. Och liksom...
Jag utgick från att vi hade ett bra mindset.
Absolut.
Vi tänkte rätt här. Men jag förstår vad du menar.
Stort tack för att ni har lyssnat. Och tack Fredrik för att du kom
Stort
hit.
Stort tack för att jag fick komma hit och lycka till med ert arbete. Tack.
Hör gärna av er. Skicka då mail till kontaktet@jarnskrynklarna.se. Vi hörs snart. Tack och hej.
Tack.
Hej.
Hej.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.